bara så att vi inte glömmer, ska vi för en gångs skull börja det här avsnittet med att säga så här: hej, jag heter Sandra.
Ja, det är bra.
Vad heter du?
Hej, jag heter Katarina och vi brukar ju hänga i den här podden, jag och lyssnarna. Men idag är också du med, Sandra.
Ja.
Livslångt. En podd om lärande.
Bara när jag ändå höll på och satte på grejer så tänkte jag två steg utifrån det vi skrev. Ska jag köra på något sånt eller? Eller har du tänkt något?
Nej, jag har inte tänkt ett jävla skit.
Så ser vi var det kommer. Du kan ju bara ta det som faller dig in. Som du tänker, det här kan jag klippa så här.
Jag säger väl som vi alltid brukar göra när vi bandar de här sakerna. Vi behöver inte prata så himla länge. Nej. Vi bara liksom lite touch base och lite nyårskänsla. Och vad kommer hända 2026? Och har du några nyårslöften och sådär? Har du tänkt på något speciellt 2025? Och sen så 15
exakt,
minuter senare.
75 minuter senare. Ja. Nå, det blir bra. Ja, men det är fint. Men det är ju så här, Sandra, att det här är de sista skälvande stunderna av 2025. Vi är ju lite mitt uppe i julfix när vi hörs.
Ja.
Och dessutom så har vi båda varit sjuka och allt är bara framskjutet och hej och hå.
Ja.
Så det är ju ett under att vi har den där julgranen bakom oss, eller? Ställ in! Ställ in
julen, eller ska man ställa in all stress innan?
Det är
julen.
Ju det man försöker med varje år.
Så värdelöst. Ja, jag vet.
Det är konstigt. Men det var, jag hörde någon berätta att det är någon slags, vi har liksom tagit med oss det gamla husmorsarvet då när vi höll på och plötsligt slaktade alla djur och skulle liksom ta oss in i julen, fast vi idag har 2 timmar på oss och då hade man en månad. Så det är väl det som lever.
Jag vet inte om jag håller med om det.
Nej.
För jag menar budgetår.
Ja, sant.
Projektet tar slut vid nyår.
Mm,
det har ingenting med husmorarvet att göra. Och jag tänker det stressar mig mer än julfixet i sig.
Faktiskt. Men man vill ju liksom ha tid till det där myset. Ah, ja. Men när jag vaknade i morse i alla fall, då tänkte jag på vad märkligt det är det där med nyår. Alltså dels att det är nu, att det firas nu. Det borde firas typ årstidsbundet i världen, när naturen vaknar. Sådär. Vilket det kanske gör i vissa delar av världen. Men också liksom vilken festlig och vemodig grej samtidigt. Eller om det är vemod vi försöker dölja i förverkerier. Eller är det festligt med ännu ett nytt år? Vad känner du?
Just i år, i och med att december har varit så otroligt mörk, så har jag tänkt att egentligen så borde vi gå tillbaka till och vara mer sådär vintersolståndet, sommarsolståndet, vårdagjämning och höstdagjämning. Att det är det vi verkligen firar och går efter mycket, mycket mer.
Verkligen. Ja, nej, det är svårt att tänka. Och sen är det också en slags press i det här då, att det ska vara liksom det här superfestliga och så.
Ja, det skiter jag i. Det skiter jag alltid. Ja. Jag har skitit i många år.
Mm. Jag hade någon kollega som hade pyjamas, tacomys på nyår, tyckte jag lät fantastiskt.
Åh, oh, underbart.
Ja, eller hur? Något man skulle kunna ta efter. Ja, men det är ju ändå någon slags, så här, för många skriver ju nyårsbrev till sig själva och det är någon slags reflektion som vi tjatar om så mycket här i den här podden. Det är någon slags möjlighet till det. Gör du sånt?
Nej, det gör jag nog inte längre.
Nej. Vad hände?
Eller jag har nog inte skrivit nyårsbrev, men sådär att jag verkligen har stått på nyår och tänkt, i kommande året, något slags, det här ska jag göra, något slags då nyårslöftesaktigt. Jag vet inte. Jag undrar om det inte är så, hur mycket det än bär mig emot, så tror jag nog att vi ska jobba lite mer med stand-ups och sprintar under året istället för att försöka sätta ett nyårslöfte för hela 2026.
Mm. Låter klokt.
Det mina IT-kompisar, de fnissar om de nu hör det här. Jag ska inte tipsa dem att lyssna, för jag vill inte att de ska mobba mig för att jag...
Jag tänkte vara agil.
Att jag gjorde en agil nyårsönskan.
Det är kul när olika områden smittar varandra sådär. Men om man gör så då, för du har ju skickat mycket till mig så här att nu 2026 blir ett helt annat år, vi behöver inte gå in mycket på det. Men vad tänker du det att det skulle kunna bli om man gjorde så istället? Och vad är det för år vi har att möta?
Du och jag har ju jobbat jättemycket med transformationsfrågor. Mm. Och jag tror ju att transformation är ju ett riktigt... vi är i en jättestor transformation.
Mm.
Som ju är jättesvår att sätta ord på. Och när du och jag har jobbat med transformationsfrågorna så är ju då det delvis för att hjälpa och hitta sätt att befintliga verksamheter, organisationer, så som vi jobbar och försöker leva, att det ska kunna klara övergången till det som är det nya.
Mm.
Och jag känner att det här kaoset som vi har runt omkring oss på alla sätt. Jag kan inte lösa världsproblemen, men jag tror ju att det händer för att det är en jättestor förändringsfas.
Mm.
Och jag känner bara att ju mer jag sitter och ser olika saker hända och ske och uttalanden, så tänker jag så här, nej men det här är ju för, vi kan ju inte gå tillbaka nu. Nu har de ju dragit ner byxorna på allt det här. Vi var överens om att livet var som, och samhällsbygget och världen. Eller att de, nu säger jag dem, och då menar jag liksom those in power, kan man väl säga.
Männen över 75.
Männen över 75. Ja. Jag tänker att de gör saker som också är så avslöjande, att vi alla sitter mer och mer som barnet i kejsarens nya kläder och bara, men vänta nu, det är naket här. Så och därför så känner jag samtidigt, alltså jag känner ju samma bestörtning och frustration och rädslor och oro som många gör, men jag blir också nästan mer och mer fnissig, alltså att jag tänker att Vi kan inte stoppa nu. Vi kan inte backa. Och ju mer, och då blir jag nästan lite så här, men kan ni bara dra ner ännu fler byxor då?
Men känner du att alla, för ibland känner jag mig lite som, jag får exakt samma känsla. Och det problematiska med det är ju att jag känner att allt blir på låtsas. Det här gäller ju även i mindre sammanhang, i något projektmöte just, i något hitta på vi har gjort ett verksamhetsår till exempel. Och det är så viktigt, och det sitter några runt ett bord och pratar som om det vore det viktigaste som fanns, med massa förkortningar och ett språk som egentligen alla vet att det här är någon form av teater. Ja. Men det fortsätter och folk spelar med i den teatern. Så vad tror du krävs för att liksom transformationen verkligen ska rulla, så att fler, alltså, som du säger, drar ner.
Nu har du den här diskussionen med helt fel person. Jag har ju suttit i 20 år och känt det här eskalerande. Så att jag är ju bara glad att höra att välkommen, Katarina.
Ja, tack så mycket. Tack.
Välkommen till min bistra verklighet. Nej, men igen så tänker jag så här att ja, men vi måste dra det till in absurdum för att det ska bli någon förändring här. Det är väl det jag tänker.
Och vad tror du att det kan innebära 2026? Vad kan det bli för förändring?
Jag vet inte om vi är klara ännu.
Nej.
Vi har ju haft en del gäster som pratar också om transformationsfrågor och om de här olika sakerna som spinner mer och mer. Och vem var det nu som sa? Var det Niklas Folin? Han sa väl att
det måste bli värre först.
Ja, Och vad är då värre? Jag tror att det helt enkelt är fler byxor som ska dras ner på. Vi måste nå en punkt där vi alla på något sätt, där den stora massan tippar över till att känna, va? Det här funkar inte. Eller att det liksom ur det uppstår något nytt som helt enkelt måste till för att det inte funkar. Eller att det uppstår någon slags kreativitet eller då innovation, vilket ord man nu väljer att använda, men att någonting annat spirar ur det liksom.
Jag har nog, som du säger, känt så här ganska länge, men jag har nog varit alldeles för mycket fast i att ändå spela med i teatern. Sen så vet jag ju att folk som redan när jag var ung sa att jag var den enda som inte liksom följde chefer och ledare bara för att de var det genom sin position.
Men jag tycker ju inte det är konstigt. Alltså det är ju, vi är ju alla upphängda i något slags ekonomiskt system där vi då också delvis ska konsumera för att vår ekonomi går ihop. Så allting är ju liksom uppbyggt på att vi ska spendera de pengarna som vi då också måste tjäna in. Så det är ju inte konstigt att vi alla är liksom inne i det. Jag är inte ekonomiskt oberoende. Jag sitter ju också och harvar med vissa saker som jag bara känner, oj.
Ja, men jag tänkte bara apropå det, när vi ofta här i den här podden pratar vi ofta om så här eller vi träffar på, jag träffar på människor som pratar om lärande som om det inte hade något egenvärde. Jag tror ju att det har det. Jag tror ju att vi blir de vi blir. Men om man då tänker sig att alla som kämpar med det här med livslångt lärande också tänker att det ska leda till någon slags beteendeförändring. Och så tittar vi på det här då med systemskiften och en transformation och så. Och att man har hängt med, att jag då har spelat med i den här teatern. Så vad skulle man kunna sluta liksom... vad ska man säga, belöna hos sig själv nästa år så att systemet förändras? För att om vi bara fortsätter agera som vi alltid har gjort, då kommer vi upprätthålla det här ganska länge till. Men om vi vill skynda på det, vad tror du vi kan liksom sluta ha incitament för eller belöna? För någon vinst har vi ju av att hänga med fortfarande. Liksom.
Ja, jag funderar på om det finns, om jag typ har ett svar på den frågan eller om det är så stort och vitt och brett så att vi skulle kunna ägna ett halvår åt att diskutera. Förmodligen.
Det kan vi ju.
Förmodligen.
Men, vi kan
förmodligen. Men jag tänker att vi måste stänga av saker.
Mm.
Alltså jag tänker på, om jag ska förklara så här. Jag tänker att vi har levt väldigt, väldigt länge. Och när jag säger väldigt, väldigt länge så tänker jag att egentligen ända sedan industrialismen började puttras. Även det vetenskapliga tänket är väldigt, det är linjärt.
Mm.
Och ska den linjen gå helt rakt? Eller ska den gå då uppåt?
Mm.
Att vi liksom ökar inkomsterna, ökar skörden, produktivitet, ökar och ökar och ökar. Och jag tror att vi måste ju leva mer efter årshjulet. Alltså vi måste leva mer i cykeln.
Mm.
Vad är mönstret här egentligen? Det är väl det. Vi har tappat vårt mönster.
Mm, just det.
Att det är mer cirkulärt. Jag tänker också så här, när jag var liten, jag fick alltid sån ångest av sån här livstrappan.
Ja.
Du vet, bonaden ovanför någon gammal människas säng.
Ja.
Och jag tror att jag har passerat toppen och är på väg neråt.
Just det.
Och då blev jag så här, shit. Nej, det kanske också är ett mönster att se på livet. Men då tänker jag så här, vad kan vi ge tillbaka? Vad kan vi göra för att göra livstrappan till en cirkel på ett annat sätt? Vad kan vi göra för att göra den ständigt ökande linjära tanken till mer cirkulär?
Mm. En liten shoutout till någon som kan brodera kanske. Om man kunde få en ny bild över detta som var mer cirkulär, så kanske vi skulle liksom kunna sätta upp den ovanför våra sängar. För vi är ju snart den gamla människan som andra kan titta på.
Och då tänker jag med den här cirkulära tanken och stänga av, så tänker jag så här, men det är så lätt att säga så här, jag ska stänga av Facebook. Mm. Aldrig mer kolla på Facebook. Eller Instagram, eller sluta med TikTok, eller vad 17 nu man håller på med. Jag ska sluta scrolla.
Mm.
Men det är inte bara det jag menar med att stänga av. Utan bara liksom en landa på något sätt. Jag tror ju att vi har sett en hel del sådana tendenser de senaste åren också. Att det är så här slow fashion.
Ja.
Att man ska sticka som jag gör. Att det ska ta tid. Den tid som det faktiskt tar att sticka en tröja ska också på något sätt öka ett slags värde på tröjan. Inte ett monetärt värde.
Just det. Utan liksom.
Och att odlingen och du ska baka ditt eget bröd och sådär. De trenderna har ju inte uppstått ur ett vakuum, utan sådana grejer tror jag är...
Ja, och jag funderar på om de kom, för jag tänkte faktiskt på när jag slog in julklappar, att jag så många år med liksom yngre barn och hysterisk stress och sådär, så har det varit så här, suttit kvällen innan och slagit in allt och hatat det. Och tänkte jag bara lägger allt i en stor filt och knyter den. Så, men innan, långt innan dess, så tyckte jag det var ganska roligt att lägga ner mycket kraft på ett vackert paket. Liksom. Och att jag nu känner igen den längtan och gå lite till det. Och liksom därmed prioritera bort massa annat tjafs som jag kanske hade sprungit iväg och gjort annars. Så jag tror att det där också är någon slags, som du säger, det är en slags längtan som vi många har. Att det ska gå tillbaka till någon sån typ av mönster då, som du säger. Mm.
Jag tänker ju också att den här transformationen som vi befinner oss i är 1900-talet som håller på att dö.
Krackelera. Mm.
Och då ibland så stannar jag upp och så tänker jag så här, men gud, hur länge har vi hållit på med det här egentligen? Mm. Någonting som känns som en evighet, så här har vi människor alltid levt, så är det så här, nej men... Och de här rutinerna, de här grejerna som vi gör, hur vi firar saker, hur man då firar jul eller nyår och sådär. Mm. Jag bara tänker på så här som brudklänning,
just det.
Tonåringar, ja, just att spendera massa pengar på julklappar. Jag tänker på att musicerande människor har kunnat leva på sin musik och bli världsberömda. Mm. Alla sådana saker som har liksom uppstått under... Vad roligt, jag tänkte på brudklänning och tonåringar.
Men det är så här, bride.
Det var inte meningen att det skulle hänga ihop så. Men bara så här, saker som vi på något sätt idag tänker som att ja, det har alltid funnits tonåringar. Ja, men alltså tonåringar, det var liksom... Det blev plötsligt en grej på 50-talet efter kriget och Elvis. Och det var plötsligt en målgrupp som kunde köpa saker och då blev det plötsligt en grej. Mm. Och nu så har vi liksom en pre-teens. Vi har målgrupper som vi tänker på ofta står ihopkopplade i konsumtion.
Mm. Ja, verkligen. Men det är ju intressant, för då om man knyter ihop de här två sakerna som vi just sa, så är det ju ändå så, det funderar jag ju med många andra också tillsammans kring liksom vårt behov av ritualer i den här transformationen. Att vi ändå har ett behov av att skapa någonting som då kanske skulle vara byggt på något annat än de här konsumtionsmönstren och målgrupperna. Så om vi kan tänka så då kring 2026, vad behöver vi för ritualer, tror du? Som är kanske tillbaka till något gammalt eller något helt nytt som inte är det här vi just beskrev.
Ja, det är ju då vintersolståndet, sommarsolståndet, vårdagjämning, höstdagjämning.
Ja, då får vi fixa lite allmänna gemensamma ritualer för dem.
Nej, men jag tror ju att vi har ju urgamla ritualer också, som vi kanske ska återknyta till. Mm. Sen så tror jag på mötet, människor emellan.
Just det.
Och det skulle vara så härligt att se en ny form av mötesplatser. För det, om igen, också en sån där sak som under 1900-talet har uppstått då. Elen, elektriciteten, storstäder, hur man bor och lever i storstäder, nöjesindustrin i storstäder, platser att mötas på, där även då kvinnor ska få plats och inte bara män som står och häver öl. Liksom.
Ja.
Biografer och sådär. Teatrar och den sortens kultur som har blivit liksom massproducerad och hjälps då ut med hjälp av elektriciteten. Så blir jag så här, men vad kan uppstå nu då?
Mm.
Jag skulle vilja se något spejsat och nytt där.
Mm.
Just podcast är ju egentligen något som har kommit ganska nyligen. Alltså det är ju en gammal teknik, det är ju radio. Men samtidigt så är det så här att vi kan distribuera det, att du och jag kan sitta och prata så här och banda oss. Och...
Ja, och det är ju, men det har vi sagt så många gånger här, men det är ju en mötesplats som faktiskt har uppstått ur det här, även om den är utspridd i cyberspace, som jag... Ja, men så ofta blir helt amazed av att när människor känner att vi var med er, för att vi inte visste om det, vi har en slags aning om det där ute. Men det är ju helt otroligt. Så visst, det är ju en slags mötesplats. Jag är också sugen på att bygga fler, alltså också sådana fysiska möten som du pratar om. Mm. Men om man då tänker att det här är ändå någon form av så här nyårskrönika, då en annan sak jag gick och tänkte på häromdagen, det är ju sånt som ofta kommer i min väg på det här området, och dessa buzzord som går i vågor och som kanske följer de här mönstren vi håller på med då. Men i de här kretsarna så är det ju, har det ju funnits en mängd. Jag gjorde någon gång ett bingo med såna här buzzord.
Ja.
Men gissa vilket ord jag tänker att jag ändå har hört allra mest under 2025, också kopplat till lärande. Från både skolhåll och annat håll.
Det finns ju så många. Men alltså, det som jag känner att jag har hört mest i livslångt när året, det är från perm till skärm. Eller skärm till perm. Eller,
eller i en cirkel bara.
Eller i en cirkel bara. Men buzzword, nej.
Jag vet, det är ju egentligen är det ju då inget buzz, för det här är ju någonting som vi har pratat om, och särskilt ditt andra land i öster ännu mer, ännu längre. Men det är resiliens som jag har hört nu är ett sånt nytt ord.
Jag skulle faktiskt säga det, men jag, annars nu när du sa Finland så tänkte jag har ju mest hört Kajor.
Ja, just det. Ja, men de är ju resiliens hela dagen. Nej, men det, för mig så har det ju varit, jag har ju börjat tänka jättemycket på det jag också nämnt förut, men att liksom det här med, apropå att du nämnde musiker, men att vi har ju under år, liksom hundradena rustat oss på olika sätt för att kunna möta det som vi behöver. Och då har det ju uppstått olika former av kulturyttringar, och nu pratar vi om att AI ska kunna göra allt, men liksom, vad behöver vi i mänskligheten, vad behöver vi göra? Oavsett om en teknik kan göra det eller inte. Och då har jag tänkt mycket på liksom kulturens roll i resiliensbyggande. Men jag hör resiliens, jag hör att vi är på väg att, risken finns att vi urvattnar även det begreppet.
Ja, men alltså vad är det vi urvattnar? Alltså resiliens, att vi urvattnar det.
Mm.
Ja, men alltså resiliens är väl egentligen bara att må bra, stå stark.
Ja.
Stå enad.
Mm.
Alltså, det Ska man jobba på resiliensen, så måste man ju förstå, vad är det som sår split då?
Ja, just det.
Vad är det som gör att vi inte kan enas? Vad är det som gör att vi inte pratar glatt med våra grannar?
Mm.
Om man, alltså jag har ju några grannar, så ja, vi ska inte gå in på det. Men det kanske inte har egentligen med resiliensen.
Men visst, det är väldigt bra resiliensknep att ha, stå på god fot med sina grannar. Det vet jag.
Mm. Men jag tänker att det... Ibland så tänker jag just med Livslångt och podden som vi gör, att det är så här, det blir liksom lite, vi gräver liksom lite där vi står, och vi gnuggar lite för hårt på en och samma fläck.
Mm.
Att ibland så det är inte så jävla komplicerat. Så.
Nej, det är, och det är när vi gör det komplicerat som det blir så där på låtsas. Och sen när man till slut bara, vad är det vi egentligen pratar om i det här mötet? Jag hade ett sånt jättefint möte precis innan jul här med en person som jag känner verkligen också hela tiden står med båda fötterna i trädgårdslandet, bokstavligen liksom. Och väldigt ofta då drar ner brallorna. Också en kvinna i, lite som i vår ålder, som av en händelse. Och att det är så pass få ändå som jag möter i mitt jobb till vardags som gör det. Utan folk spelar med liksom, i detta. Så, och då blir det ju onödigt komplicerat eller på ytan eller så. Ytligt kanske.
Men du, varför tror du att vi gör det så komplicerat?
Ja, det är en till sån där fråga vi skulle kunna prata om ett halvår. Men jag tror att det kanske har lite med det där du var inne på att göra med värde. Alltså vi har bestämt genom, ja men dels hela det här, du vet, mätbarhetssamhället och allt det där, vad som är värt något.
Mm.
Och det vi mäter, det riktar vi strålkastaren mot, och då blir det automatiskt som att vi tror att det är värdet. Och sen har vi då också med det här ekonomiska systemet då, så är det så otroligt viktigt att vi liksom vet redan innan var vi ska satsa och lägga investeringar och satsningar och så.
Mm.
Och då gör ju det att vi i den processen så bestämmer vi vilken frågeställningen är eller vilket problemet vi ska lösa är redan innan. Och det går ju emot allt som vi behöver göra i en transformation där vi behöver testa oss fram och liksom se, skapa saker ihop och sådär. Vi byggde ju de här berömda vattenfallsmetoderna som vi liksom har väldigt svårt att frigöra oss ifrån. Och då tror jag att det är liksom... Jag kan ju inte svära på det, men jag får en känsla av att det är sådär, jag känner mig viktig. Lite som när du och jag var i journalistbranschen och man kände att allt skulle problematiseras hela tiden, även relationer mellan kollegor, därför att det var så vi liksom kunde bidra. Det var liksom vårt bidrag till utvecklingen. Det är att, nej men det här är egentligen kanske tvärtom, eller att problematisera något. Lite samma här, att mitt värde, om jag kan slänga mig med ett lingo som innehåller jättemånga olika mätmetoder, projektmodeller, agila liksom, systemvetartermer, då förstår folk att jag bidrar här. Att vi saknar det, precis som du säger, vi saknar något annat mönster. Och då blir det på det sättet som vi, och jag tror att en del är helt övertygade om att det är på riktigt. Det låter helt nedlåtande, men jag tror det, att det känns som att det här är verkligen det som är på riktigt. För mig är det jättesvårt. Jag har ju en slags, det har jag tänkt jättemycket på den här hösten, att jag har en slags genuinitetsradar. Och den slår direkt när jag upplever att någon liksom är där på och vispar på ytan.
Men du, vad gör du då när du träffar någon som du känner, det här var inte så genuint?
Nej. Ja, då drar jag ner brallorna direkt. Nej, det gör jag inte. Men det beror, det är lite...
Ja, för jag gör ju det ibland.
Ja. Ja, du gör det nog mer än jag. Men hur kan det låta då när du gör det?
Alltså det beror ju på vilken situation det är och hur sur jag blir.
Mm.
Ja. Men jag kan ju vara ganska inte så kul kanske på ett möte ibland. När jag säger, ja men lite sådär. Men hörni, är det inte så att den här idén är ganska naken?
Mm. Just det, är det här på riktigt?
Ja,
mm.
Det är inte alls så poppis. Jag försöker ju att vara med i så få möten som möjligt just för att jag inte ska göra sådana saker.
Det är bra, du går igenom mig. Nu Katarina, måste du?
Ja.
Tackar vi för, men det är bra, jag kanske behöver öva mig.
Alltså, jag är ju ändå en snäll person, vill jag tänka. Och
det kan tro
mig själv. Men, så att det är inte så att jag liksom i sådana situationer drar ner brallorna. Jag vet, jag ser ju om folk har jobbat hårt eller, eller liksom och vad som betyder saker för människor. Men när det blir floskler alltså, nej.
Ja. Nej, det är fruktansvärt. Jag håller helt med. Och det, jag tycker också det är sammanhangsberoende. För att jag kan också vara liksom på ett, alltså du vet, jag var ju känd just på Sveriges Radiotiden som någon slags diplomat, tror jag. För jag sattes ihop med diverse människor som behövde en diplomat. Ja. Många, många gånger liksom. Så att jag har nog ett slags duktig flicka-symptom liksom, gått med väldigt mycket så. Och då tycker jag att jag gör väldigt mycket mindre idag. Att jag ändå säger, sen kanske jag inte... jag kanske inte gör det så brutalt, men det händer att jag också blir sur och drämmer till med något, att det här är liksom inte lika rädd för dålig stämning liksom, längre.
Ja, men alltså, jag gillar inte heller dålig stämning, men jag har också upptäckt att jag i ganska många år har blivit inkopplad på olika jobbprojekt eller olika uppdrag där jag inser under ett möte att vänta nu, varför blev just jag? Varför fick jag komma in som konsult? Just ja, det är för att nu ska jag vara en bulldozer här och så ska jag bara skaka om och de kommer inte tycka om mig. Men sen så, nu river vi ner det här och så bygger vi upp det tillsammans och jag kommer kavla upp ärmarna och liksom jobba lika hårt som alla andra för att bygga upp det igen. Ofta olika kreativa projekt där tänket har gått i stå eller att vi måste verkligen vrida och vända på saker.
Just det. Ja, men det där är ju ändå, för det får mig att tänka på, vad är det liksom för, apropå då den här transformationen som vi är i och kommer vara i ett tag till och tydligen kanske då 2026 blir ännu värre, om vi nu ska tro det vi sa för en stund sedan. Men vad är det för mikrokompetenser då, tänker du, som vi har byggt upp som man kanske inte skriver på sitt CV, men som är jätteviktiga utifrån det vi just sa, liksom. Att kunna putta en process kanske mot något mer genuint eller mot en förändring som vi måste till eller mot ännu en neddragen byxa, liksom. Vad tror du det är för mikrokompetenser vi alla behöver mer?
Oj.
I komplexitet, som ju är ett annat sånt där uttryck som är väldigt, väldigt frekvent just nu.
Enkelt förklarat så tänker jag att i sammanhang där så många människor i arbetslivet och även i en del andra sammanhang, men kanske främst då yrkeslivet, där det just då är så viktigt att visa att man är så kompetent och viktig och har ett värde och sådär, så ska man våga vara dum.
Mm.
Alltså inte som elak utan korkad.
Mm.
Våga visa att du själv tvivlar på värdet i det man håller på med.
Mm.
Våga visa en empati för uppgiften också.
Just det.
Liksom och en slags ödmjukhet i vem är det som betalar för det här uppdraget. Alla som jobbar på myndigheter och med skattepengar hit och dit och även liksom medlemsorganisationer, facket tittar på er. En ödmjukhet i varför man har det här jobbet. För att jag tror att om man börjar förstå och tänka på det så kanske man också förstår vilken funktion som jag fyller som är mänsklig.
Just det.
I det här läget.
Mm.
För att vi måste börja förstå vad det är vi faktiskt bidrar med.
Mm.
vi måste förstå att vi inte är maskiner. För vi har ett ganska maskinellt tänkande. Ja. Och det är därför vi blir så jävla wowade utav AI. Mm. Alltså jag är så trött på det här snacket om att vi ska bli ersatta utav AI. Man bara, ja. Mm. För att vi har nu byggt upp ett system där vi människor ska vara som teknik i systemet. Mm. Vi ska gå in och vara kuggarna. Men nu kommer det andra kuggar som är mycket bättre kuggar. Men då kanske vi ska vara smörjmedlet då. Mm. Då får vi ju ställa om.
Just det.
Och då måste vi också börja förstå vad är det som faktiskt bygger det här uppdraget eller det här projektet eller den här arbetsplatsen. Mm. Det har varit intressant under året. Jag har haft några väninnor framförallt som har bytt jobb. Och de är så jäkla duktiga på, de gör så otroliga överlämningar och de förbereder och de preppar och de har lite ångest för att de ska lämna arbetsplatsen. Och jag som lämnar projekt mycket oftare än vad de gör för att jag jobbar på mycket kortare boliner. När de går i spinn och faktiskt mår dåligt över att de ska lämna och då är jag så här, okej, vad är du mår dåligt över att du lämnar? För igen, du gör dig själv viktigare än vad du är. Du är så utbytbar.
Ja. Ja.
Och det är också det som alltså,
särskilt i ett sånt maskinellt system som vi ju har ärvt liksom, där vi, när vi gör om organisationer så flyttar vi också som att det vore bara skruvar och muttrar
och jag blir så galen på människor som är så här, men organisationen kräver och man bara, men vad är organisationen? Baby, det är ju vi. Det är ju vi människor. Ja. Vad då organisationen kräver?
Och relationerna oss emellan. Jag hade faktiskt en sån slide en gång. Där jag gjorde, det enda som var kvar till slut var ett garnnystan. Det skulle du gilla. Som symboliserade det som hände mellan alla. Det tog till och med bort människorna. Liksom.
Ja, men exakt. Mm. Och det är det som jag hade ett långt snack med en väninna som slutade ett jobb. För att hennes chef var så sur på henne för att hon hade sagt upp sig. Det var ju det hon plockade upp. Och så försökte hon släta över det. Och jag var så här, du gör ju... Alltså, sluta stressa över det här. Den här överlämningen.
Mm.
För att jag har själv varit i situationer där jag gör en superöverlämning. Och sen så hör jag 2 veckor senare så har de så här, slängt pärmen jag hade förberett.
Mm. Mm.
Och jag bara, då gjorde jag ju bara överlämningen för min egen skull.
Mm. Det är det där värdet igen då. Det här kanske någon tycker att jag är tillräckligt bra om jag gör. Så.
Och samtidigt så jag måste ju också säga att jag tror på yrkesstolthet. Jag tror på att man ska känna ett värde i det jobb man gör. Man ska tycka om det man gör. Man ska vara stolt över det man gör. Men vi har liksom nått en punkt där väldigt många inte jobbar med ett hantverk också. Utan att det blir så här, men vad...
Supereteriskt.
Ja, faktiskt. Faktiskt.
Och det kanske också hör ihop med det där då, den här längtan efter ritualer som jag upplever att fler och fler har då.
Ja.
Men när jag hör det här, då känner jag 2 saker som jag önskar för 2026. Och det ena är så här, lägg ner tvärsäkerhet. Jag är så jäkla trött på tvärsäkerhet.
Oj, förlåt, jag ska genast backa.
Nej, det var inte utifrån dig. Utan just det där att människor så ofta, det är också så ointressant att lyssna på någon som är tvärsäker i relation till någon som liksom... Ja, men reflekterar och dialog och allt det där som vi också vet att man lär sig mest av om vi nu ska vara lite så här trogna mot den här poddens idé. Och det andra är den här frågan, liksom, varför finns vi? Alltså varför finns vi på den här myndigheten som du sa? Eller varför finns vi i den här organisationen eller den här podden eller på det här föräldrakooperativet eller vad det kan vara? För att liksom, det är ju en fråga som jag tänker att många tror att de har ställt sig, men jag är inte säker på att de har det. Jag är inte säker på att man har satt sig ner och liksom i sin verksamhetsplanering jobbat med bara den frågan. Jag tror den skulle kunna leda ganska långt om man gjorde det. Så det skulle jag önska mig, tror jag, av nästa år. Sen blev jag ju så otroligt glad när du skickade ett klipp att innan elektriciteten, då sov vi så 10-11 timmar en natt. Jag kan ta det som nyårslöfte. Men då måste, som vi har pratat om förut, systemet börja bända sig åt lite olika håll. Och det är inte helt lätt. Jag försöker hacka det. Eftersom jag har ett stort sambo.
Jag läste ju precis här, det var väl någon kommun här. Var det Göteborgs kommun som man skulle överväga att låta gymnasieelever börja senare på morgonen?
Mm. Det kommer sådana experiment ibland som ju borde vara bara default. Eftersom alla vet hur en tonårshjärna är. Men, Det är sånt som vi, nej men hela samhället är ju inrättat efter early birds. Och det är bara för oss som inte är.
Nu låter du bitter, Katarina. Är det någonting som jag kan summera mitt 2025 med efter att ha jobbat med dig? Det är att det nu har verkligen outats. Du är ute ur garderoben som en sova länge på morgonen helst. Ja, tack.
Exakt. Och det är ju någonting som, det är en ständig liten skam att bära runt på det. Och den spred sig ju till Finland när jag var där och föreläste, allt de ju hört oss i podden och sådär. Så att, ja, men det är lika bra att outa sina sådana flås. Och så vet man ju också att det finns massa studier på att man mår bättre om man är uppe tidigt och går och lägger sig tidigt och sådär. Men det, vissa av oss har en, tydligen en annan konstitution.
Och då, det där är som astrologi och sådana saker. Ja. Det är så, alla vill egentligen bara läsa om sin egen personlighet och vad som gör den toppen.
Just det, precis. Ja. Mm. Okej, okay. Ja, jag får försöka göra min toppen då. Var lite svårare, levde i samhället. Men är det något du hoppas då av nästa år? Nu har vi pratat om vad som skulle kunna hända, men det här var mina förhoppningar. Vilka är dina?
Har jag några förhoppningar? Alltså, när jag har fått frågan här nu under hösten och till jul och vad önskar du dig? Vad önskar du dig i julklapp? Vad önskar du dig i födelsedagspresent? Och jag bara suckar och så säger jag som den här kända sketchen med Sven Melander från 80-talet, då är ett barn som önskar sig fred på jorden. Det är väl typ det enda. Mm. Jag önskar att de som har skitmycket pengar la de pengarna på att hjälpa andra människor. Mm. Ja.
Perfekt. Slå in i ett jättefint paket.
Okej, bort. Nej, men alltså jag önskar att människor bara, ja, att vara snäll. Att det uppvärderades. För att vi är ju det också mot varandra, faktiskt.
Mm. Ja, det tycker jag också att vi kan se mer och mer av.
Lite, ja, men vi är flexibla. Vi tar hand om varandra. Vi sköter. Alltså, vi är bra överlag. Och sen ser det något annat som, någon annan historia som oftast sprids. Varför är det så? Mm. Varför handlar nyheterna bara om hemska dåliga saker? Mm.
För att det är precis som algoritmerna.
Ja, varför belönar algoritmerna ilska? Mm. Jag vet inte.
Jag är helt med på det och tycker att vi kan. Och det, jag måste säga, för ett år sedan så satt jag här och pratade med Martin Börjesson kring nyår om det där med transformation även då. Och då kände jag väldigt tydligt att det arbetet vi håller på med lite till vardags, både i det lilla och i privatlivet och så, att jag fick ju hopp av det. Det känns som att det här snällheten när vi går ut på promenad och frågar om någon behöver hjälp för att den halkade eller vad det kan vara, att det spelar roll. Så det är någonting som jag verkligen känner att det där kan vi faktiskt sprida. Det är inte töntigt och litet och meningslöst och flummigt och privat och vad man nu har kallat det i så många år, utan det är det som är själva väven som vi kan bygga den här transformationen på.
Så vadå? Vi kan egentligen avrunda det här avsnittet nu med peace, love
and understanding.
Det kommer aldrig ske. Men vi kan börja med peace and love.
Det tycker jag.
Och sen gott nytt 2026.
Verkligen. Och vi försöker väl fortsätta lite till att göra dra vårt strå till stacken i den väven då här. Med både snällhet och lite insikter och sådär. Kom och reflektera med oss. Men gott nytt år, säger vi nu. 2026.
Ja, gott nytt år.
Det blev bara 40 minuter.
Ja, för jag satt och kollade på klockan. Jag orkar inte klippa det här 50 minuter långt.
Du har just hört Livslångt, en podd från Rise om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.